Det här är P1, Sveriges Radio.
Hur känns det? Sitter du bra?
Ja, men jag sitter bra. Jag har bara svårt att sitta still då, min vana trogen. Men du får väl säga till, och jag hör väl själv om jag försvinner i ljud.
Hur kommer det att vara svårt att sitta still?
Jag är på hugget, det är väl därför jag har hamnat här. Jag gör saker för fort och har för mycket att göra och tänker på för många saker. Och då blir det att man sprattlar på benen. Och det finns faktiskt en ovanligt bra kort studie som publiceras i Nature. Som visar att de som beter sig på det här sättet kan bränna upp till 400 kalorier extra per dag. Jämfört med en som sitter still i soffan och bara rör ögonen. Och sådana är ju en del av mina patienter.
Just det där ständiga förflyttandet med små rörelser och fötterna.
Fidgeting kallas det på engelska, fick jag lära mig, att man flaxar med armar och ben. Alltså det drar ganska mycket kalorier om man aldrig sitter riktigt still och byter position hela tiden och sådär.
Nu ska du sitta still här då.
Ja, men nu ska vi prata. Förlåt, sitta still och inte göra något.
Då kör vi.
Fredrik Nyström är läkaren och professorn vars budskap skär genom mediebruset som en varm kniv genom riktigt fettrikt smör. Med uttalanden som att det kan vara farligt att sluta snusa och att det är bra med ett glas vin om dagen och att det bara är nyttigt att ha några trivselkilon för mycket. Och efter att doktor Lagom, som han kallas, i våras gästade TV4s nyhetsmorgon för att prata träning, så blev det rejäl uppståndelse.
Ju mer du tränar och ju hårdare du tränar, ju mer förmaksflimmer får du. Det behöver inte ens vara långlopp. Jag har visat att 5 kilometer räcker om du tar i allt vad du kan, så får du markörer i blodet som talar för att du har haft små hjärtskador, även om du är frisk 20-åring.
Men vad stämmer egentligen här? Och vill Fredrik Nyström medvetet provocera med sina uttalanden? Vi kommer dit, men vi börjar i en helt annan ände. Med mannen som blivit träningsmotståndets främsta debattör i offentligheten.
Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Fredrik Nyström.
Man tackar.
Du älskar ju att träna för egen del.
Ja, jag gör ju det. Det är väl ett exempel på att jag inte lever som jag lär.
Vad är det som är så härligt med att träna?
Alltså jag har ju lyxen att må bra av en lagom endorfinkick. Alltså kroppens egen produktion av morfin. Det är ju därför vi har receptorer i kroppen för morfin. Det är ju inte för att det råkar finnas i en växt liksom, som man kan utvinna och ge sig intravenöst. Utan det är ju för att vi har egenproducerat morfin som kallas då endorfiner, inre sekreterat morfin, som har precis samma biverkningar som det man tar utifrån, kanske inte lika starka, men man kan ju visa att de som tränar jättehårt och precis som jag gärna får en kick om de tar i tillräckligt eller får tillräckligt ont, så känner man sig lugn och fin och får morfinliknande effekter efteråt, så är det beroendeframkallande till och med. Det finns ju träningsberoende. Men jag är en sån som mår bra på kort sikt om jag lyfter tillräckligt tungt i marklyft så att det gör riktigt ont överallt och gärna ett till som jag är ännu ondare. Eller om jag springer ordentligt hårt i en uppförsbacke, så kommer jag in i en lugn och må bra tillstånd efteråt, särskilt när jag kommer hem.
Det finns ju en intressant motsättning här, hur du lever och vilka forskningsfynd på träning som du lyfter i det offentliga samtalet. Varför lever du inte som du lär?
Nej, men jag mår ju bra, som jag sa, av att träna. Och jag har ju lyxen av att tålt att träna på den här nivån. Och jag har undersökt mitt hjärta i min egen forskning ett flertal gånger och sett att jag inte fått hjärtförstoring. Och jag kan ju förstås alla mina labbprov, mina blodtryck och allt sånt och min hjärttakt. Eftersom jag är läkare och har lätt att kontrollera det själv på jobbet. Så jag har väl ganska goda förutsättningar att tåla den här träningen just jag. Men jag jobbar ju på att försöka minska på den. Det jag jobbar med senast nu är att acceptera att jag inte kan ta så mycket bänkpress längre. Men det är en långsam process. Så att jag fortsätter envist att pressa. Och vem fasen bryr sig om hur mycket jag tar i bänkpress när jag är 60 år? Det kan man ju fråga sig.
Men du gör det.
Precis.
Du gör det.
Ja, jag gör det. Jag blir ledsen om jag inte tar Nu brukar jag nöja mig med att inte maxa då, så att jag måste göra 5 lyft på 100 i alla fall. Om jag inte klarar det så får jag ångest. Då måste jag träna mer så att jag får tillbaka den där styrkan.
Just
det. Och det är lite larvigt. Mm. Men jag jobbar på att minska de kraven på mig själv eftersom jag får ont i axeln av det.
Så doktor Lagom är in i allt annat än Lagom själv?
Ja, absolut. Mm. Det tror jag har varit välkänt för alla i min omgivning. Jag är långt ifrån. Det är därför den heter Radikalt Lagom-boken också.
Boken. Mm. Du Fredrik Nyström, du sticker ut i offentligheten med dina synpunkter om träning och hälsa. Det är nästan så jag tänker att du överdriver med det där tillspetsade.
Ja, visst.
När du säger drick mer, ät mer fett, rör dig mindre.
Nej, men jag säger inte så. Nej. Då har du inte lyssnat klart. Jag är helt allergisk emot inte bara Anders Hansen utan Livsmedelsverket som har som... Jag kollade nyligen, står fortfarande hos dem, ät mer grönt. Man kan inte säga så om man inte vet hur mycket någon äter redan
men
innan.
Men du säger ju ät mer
nej,
fett.
Nej. Jag säger hur mycket fett man ska äta. Det kan bli mer för en del, men om någon redan står på LCHF så blir det inte mer.
Min poäng då?
Ät mycket kan jag säga, okay, jämfört med många. Men jag inte förstår. Uttrycket mer, för jag vet inte hur mycket det var innan hos individen i fråga.
Men ät mycket fett och drick vin varje dag och så vidare.
Om man lovar att inte bli alkoholist, jag brukar lägga till det.
Ja, kan ju vara lite svårt i och för sig att lova det.
Nej.
Ja. Men min fråga är egentligen så här, Fredrik. Att jag tänker att du vet vad som triggar och vad som funkar och att du någonstans gillar att vara den där lite kontroversiella rösten.
Jag lär mig vart efter.
Gillar du att vara den där lite kontroversiella? Om vi bortser från innehållet bara för ett ögonblick, för vi kommer till det sen.
Ja.
Är det en position som du trivs i?
Ja, det är väl det. Jag har alltid känt mig som någon som slår lite underifrån, som växte upp lite grann så där, som bondlandet i Åmelsberga utanför Moheda där jag liksom blev tonåring och sen kom vidare tillbaka till Norrköpingen. Och där har man ju dialekten emot sig istället. Det är väl att slå i underläge och låta som ett korkat barnprogramdeltagare och prata norrköpingska. Så jag vet inte, på något sätt så fortsätter jag så. Och jag tycker det är kul när folk blir lite uppjagade och man får argumentera med dem. Och det har ju bara förstärkts ytterligare av att jag har undervisat så kolossalt mycket på läkarprogrammet. Jag måste ha haft 3000 läkarstudenter som har gått hos mig.
Varför är det så?
Och de måste man ju hålla vakna, det är ju något sånt liksom. Och lyssnar ofta väldigt bra i början, men man har ganska ofta dubbeltimmar som det heter. Och så står man där i 2 timmar inför 120 pers och så ska man undvika att de bara dyker ner i sina datorer och mobiltelefoner. Då måste man jaga upp dem lite ibland.
Mm. Varför är det så kul att trolla journalister och hälsopresterna i sociala medier?
Jag vet inte, jag tycker om lite kontrovers. Jag blir pigg när folk blir arga på mig.
Varför det?
Det vet inte. Det är precis som jag alltid tar i för mycket när jag styrketränar också så jag går sönder. Håller igång mig. Jag är rastlös. Mm. Det är jättetråkigt att stå och svara på frågor och det inte händer något. Det är något sånt.
Är det inte jobbigt ibland när man får... Du får ju också ganska hård kritik då från... Inte minst från, vad ska man säga, de här fitness-influerarna på sociala medier men även från kollegor och så.
Nej. Jag tycker det där är överdrivet. Men jag är väl inte så känslig för kritik. Och det är för att om någon orkar lyssna klart på mig och hör på vad jag verkligen säger eller läser någon lite mer utförlig text som jag ofta kan hänvisa till nu mer, så ser de ju att jag säger ju... Om de gånger jag säger något tydligt, och det är väl för det mesta de frågor som man tar upp med mig, så har jag ju vad jag tycker är bra data bakom det. Sen spetsar jag väl till det lite för att folk ska lyssna. Om jag säger något som bara är ren spekulation, då brukar jag... Tycker jag var väldigt tydlig med det. Då brukar jag säga det meningen efter att ja, men det där vet jag inte, men jag tror att det är så. Men det är inte så mycket sånt jag pratar om, för folk brukar vilja prata med mig om det som jag just beforskat.
Just det. Men kan en läkare och forskare egentligen syssla med ren spekulation eftersom era ordväg är så tungt och trovärdigheten är så stor?
Ja, om man är tydlig med det. Man ska ju alltid deklarera sina jäv och vad man bygger sina data på. Så det inte bara blir tomt påstående. Och det har jag varit jättenoga med, som till exempel det som du sa, som av någon anledning alltid tar lika hårt, och det märker jag att du gör just på mina kollegor också. Det är ju att komma med det här att det finns så himla mycket biverkningar av att träna en massa. Men det har vi ju moderna svenska siffror som visar enormt tydligt från Vasalopps.
Vi ska komma till det lite senare, tänker jag. Men jag är också lite nyfiken på, för du är ju professor i invärtesmedicin och överläkare. Du jobbar med diabetiker och med övervikt. En sak som har beskrivits som en revolution i det här fältet som du verkar i är ju de här viktminskningsläkemedlen.
GLP-1-agonister, ja. Det är häftigt att vara med om det.
Vad innebär det som händer nu?
Det vet vi ju inte, men jag jobbar ju hårt för att det ska släppas så fritt som det går och subventioneras mycket. För det är första gången vi verkligen haft ett läkemedel, eller en metod som inte är operation, som alltså går att sluta med om det är för mycket biverkningar, till skillnad från gastric bypass som vi haft dessförinnan ganska länge.
Just det, där man går och opererar magsäcken.
Ja, och det är ju, de är väldigt lika varandra hormonellt. Och det här beskriver jag faktiskt i en bok som jag håller på att skriva. Jag har blivit ombedd att skriva det på Volante om just det här. Så att jag håller på att gå igenom det mycket noga. Och visste ju sen innan förstås att det är ju så att vid gastric bypass så får man en enorm aktivitet i GLP-1, glucagon-like peptide 1, som är det som läkemedlen efterliknar och förstärker effekten.
Alltså
av
det och styr hungerkänslorna.
Ja, det har väldigt mycket faktorer, men funktioner. Men återigen, alltså vid gastric bypass specifikt, som gör den vanligaste fetmakirurgin, så får man jätteökad aktivitet i egen frisättning av GLP-1. Så det är mycket paralleller mellan operationerna och medicinerna. Med den stora skillnaden då, att medicinerna kan man ju prova och se om folk tycker om det, medan operationerna nästan är omöjliga att göra ogjorda när man väl genomgått dem.
Just det.
Men det är kolossalt kul att få vara med om det här. Jag har ju många patienter som jag med stor framgång har satt in på GLP-1-agonister. Mest vart Ozempic, om man får nämna några läkemedelsnamn här.
Men det nu, finns ju även
nu
det här.
Finns ju konkurrenter till det.
Vad tror du att det här på sikt kommer att få för...
Oj, jättestora effekter.
För konsekvenser på dels på hälsa, men också vår syn på kost och träning och övervikt.
Ja, den debatten har ju redan börjat och den är ju ganska pinsam ibland. Jag får en stark känsla av, som en del har skrivit för mig, om jag får dricka en svälj kaffe här, som också hjälper mot övervikt, att det finns någon slags känsla av att de tycker att patienterna fuskar när de tar Ozempic. De späker sig inte, som är det klassiska sättet att banta på, som i princip alltid nästan misslyckas på lång sikt, det vet man ju, för biggest loser och så. Mm. Men nu för första gången funkar det ju. Så länge man tar sina läkemedel, och det är ju i princip nu oftast injektioner en gång i veckan i magen, och det är liksom inget praktiskt problem med tabletter man ska hålla reda på. Glömmer man det och tar det på söndagen, så kan man ta det på måndagen, det går lika bra att en gång i veckan ett litet stick.
Att det uppfattas som någon slags fusk? Eller
ja,
vad
är... och jag tycker det är... Men först skuldbelägger man de här patienterna. Det är ju mina patienter liksom. Jag har 400 typ 2-diabetiker som jag följer och som gått länge hos mig. Och alla, nästan 95%, har ju problem med övervikt och fetma. Så att de är ju kandidater för att få Ozempic subventionerat utav regionen. Och sen först har man skuldbelagt dem för att de har blivit tjocka, och sen så har de fått dåliga knän och höfter, och sen så har de tappat motivationen och blir ledsna och har ont och mår dåligt och kan inte banta, för det är därför de till slut hamnar hos mig som diabetespatienter, för de har redan försökt och det funkar inte. Och nu plötsligt, och sen har man sagt att de får cancer av det här och allt möjligt av att vara tjocka. Det är ju något populärt att komma dragandes med, vilket jag aldrig tycker varit särskilt välbevisat. Nu kommer det då ett preparat som kostar en 1000 lapp i månaden, något som verkligen hjälper och minskar hjärtinfarktrisken påtagligt till exempel. Och då börjar man tjata om att det är dyrt och att det är fusk. Jag bara tycker det är surt så räven på något sätt.
Är det något moraliserande drag i vår mänsklighet? Eller
oj,
är det som ligger bakom här?
Både, visst är det väl så. Man ska lida pin för att vara fin. Det har väl alltid hetat
disciplin, i Sverige. Det är disciplinen som är det snygga.
Ja, men det var en bra poäng. Det är verkligen något som jag har skrivit om i mina böcker om livsstil och sånt. Att det är verkligen det som är den gemensamma faktorn för vad som uppfattas som snyggt. Jag brukar alltid ta som exempel, det kanske inte är ren disciplin, men liksom det som är svårt att nå är ju ofta det som anses vara attraktivt. Så att det var ju att vara blek och fet och ha långa naglar på 1600-talet. Mm. Och sen blev det att man skulle vara solbränd ett tag, och när alla kunde åka utomlands eller bara gå i solarier, och liksom, nu vet det 17 hur det är, för att folk börjar ändå bli ganska rädda för hudcancer, för det ökar ju faktiskt ganska mycket. Det är ju väldigt sant, det ser jag ju på mina patienter. Men det som är svårt tillgängligt och kräver asketiskt levande, eller att det bara är svårt att nå och kräver mycket karaktär, det är ofta det som anses vackert sen. Mm. Som att ha mycket pengar. Det är ju mer attraktivt än att vara fattig.
För att det är svårt.
För många är det ju det, om man inte bara får pengar som ett arv eller vinna på lotto. Mm. Och då är man ju inte lika snygg lika länge då, för de pengarna har ju läst och sett att de försvinner ju nästan alltid, de där som bara ramlar över en. När man tittar på de som har vunnit högsta vinster och så slutar de olyckliga.
Du har ju en filosofisk sida som växt till liv här, hör jag. Men du, Fredrik Nyström, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka i tiden. Du är ju fjärde generationens läkare på pappas sida i din familj.
Jopp.
Ni har varit läkare i över 100 år.
Absolut. Farfar var född 1899, men han var ju son till en läkare i sin tur.
Mm. Så från 1800-talet och framåt så har ni, har ni varit läkare. Mamma var psykolog. Hur märktes det där? Att du växte upp i ett akademiskt
hem? Jag kände inte att det var så jätteakademiskt. Det kanske låter fräckt att säga. Jag växte upp lite då först i Krokek och sen i skildes mina föräldrar. Och då hamnade vi i djupa Småland. Det var verkligen inte särskilt akademiskt. Istället blev det faktiskt väldigt konstnärligt. Vi bodde och lärde känna nästan alla de här småländska glaskonstnärerna på den tiden. Mm. Bertil Wallin lever väl fortfarande, men annars var det Erik Höglund mycket det här stammar ifrån. Så då blev det flower power efterdyningar där ett tag. Men jag har nog inte upplevt att jag vuxit upp så jäkla akademiskt. Nej. Min pappa ville vara väldigt akademisk, men jag upplevde honom inte så akademisk som han kanske ville.
Men någonting måste du ha gjort eftersom du blev den du blev och din lillebror Jesper Nyström, känd för många som vetenskapsjournalist och som fått stort genomslag med boken Vem dödade Lonely Boy. Mm. Fanns det krav på er att prestera i skolan och plugga vidare?
Det brukar väl folk i min omgivning anse. Jag kan inte svara på det. Jag har mest alltid bara ställt kolossalt höga krav på mig själv. Men det är mycket möjligt att det kom utifrån att det bara förväntades. Det brukar ju folk säga. Mm. Menar, är man läkare, barn, det brukar ju räcka. Det finns ju undersökt på läkarprogrammet hur många som har egna föräldrar som är läkare. Och det är ju en väldig överrepresentation. Så det kan väl vara något outtalat. Det fanns nog en förväntan på att man skulle läsa på universitet.
Den behövde inte uttalas, så att säga.
Ja, inget minne av att man någonsin gav vare sig stöd eller gav rekommendation mot. Utan det bara rullade på i familjen.
Men mamma och pappa skiljer sig när du är 9 år. Mm. Vad innebar det för dig?
Nej, det var förfärligt. Jag höll nog på att hamna ganska snett där i Småland som vi flyttade iväg ett tag. Men sen hade jag ju glädjen och förmånen då att förstå det redan som 14-åring när vi flyttade tillbaka till Norrköping. Och då kunde jag bara presentera mig som en helt annan, mycket intellektuellare karaktär än den jag var i Småland.
På vilket sätt var du nära att hamna snett?
Som man gör. Umgås med fel personer i den åldern.
Vad var det för personer?
Nej, det kan jag inte gå in på. Men jag brukar tänka på det. Vi gjorde en del riktigt dumma saker.
Men ungefär, alltså jag bara försöker förstå vilken typ av dumheter.
Nej, jag skäms för dem. Skäms riktigt dumma saker. Jag blev, det enda som riktigt kom upp till ytan var väl att jag faktiskt åkte dit för snatteri då.
Mm.
Det låter ju inte så farligt, men den sortens saker som polisen.
Den sortens saker?
Mm. Jag har helst försökt förtänga det där faktiskt. Det visar mest för mig hur fruktansvärt lite man fattar om världen när man är i den åldern. Och särskilt när hormonerna slår till där i 12-13 års åldern i mitt fall. Man kan göra så dumma saker så det är inte klokt.
Mm.
Det är långt senare man förstår och inte förstår. Hur 17 tänkte man det? Men det är ofta i grupp och särskilt tror jag vanligt för killar.
Men när man är så ung och man är tonåring och har inget konsekvenstänk, måste man skämmas så mycket då så här 50 år senare?
Ja, jag tycker det.
Det är så.
Det är väl det som gör att man utvecklas. Alltså, i mitt fall, jag hade den stora glädjen då att vi flyttade tillbaka till Norrköping där min pappa bodde och sen bodde jag ensam med honom under gymnasietiden.
Mm.
Då förstod jag ju, jag var 14 då ungefär. Och insåg jag att nu byter jag helt bekantskapskrets och kommer på en helt ny skola. Jag har en möjlighet att bara visa att jag är en helt annan. Eller visa vem jag vill att jag ska vara, rättare sagt. Jag kunde ju börja om från början. Det var en väldigt lyx och tur.
Och hur var det då att växa upp med pappa?
Ja, vad ska man säga? Det var inte så lätt för att han mådde väldigt dåligt i många perioder då gick det ut över mig. Men jag ska inte klaga mycket. Han var en bra pappa.
Mm.
Och han ville gärna berätta historier och sticka ut. Jag har väl ärvt rätt mycket där efter honom.
Just det.
Och han berättade alltid.
Han var likadan att han tyckte om att sticka ut.
Han var mycket tokigare än jag. Det är väl därför jag inte tycker jag är så farlig. Han var så glad på slutet, för han flyttade upp till Stockholm igen sen hit. Alltså. Och just här på Södermalm faktiskt, så köpte han sen tidigare en liten etta på Reimersholme. Och han flyttade in där och drog in alla sina grejer och hade hyllor uppe ut med väggarna och byggde sig på något sätt. Han kunde inte slå in spik, men han fick väl någon snickare att göra sig. Våningssäng, och han var så nöjd med hur allt det var fixat till någon litet kojliknande rum. Och sen kunde han paddla kanot utanför, och han levde där som om det vore mitt ute i skogen, fast det var på Reimersholmen. Men framförallt, jag skulle säga, han var så glad på slutet när han visste att folk kallade honom legenden på Reimersholme. Han älskade verkligen att sticka ut.
Mm. Just det. Mm. Du säger ju att du kan se det där draget hos dig själv, viljan att sticka ut. Ibland kan det ju vara lättare att förstå när det draget finns hos andra. Vad berodde det på i hans fall?
Jag vet verkligen inte. Han brukar alltid prata om hur blyg han var som liten. Jag fick aldrig ihop det där. Men det var ingen idé att fråga honom. Han brukade uttrycka det som, om jag minns rätt, teatralisk var hans uttryck för det. Mm. Det var att stå på scen på något sätt, och han gillade det. Men utifrån att han själv sa att han var så himla blyg när han var liten, det vill säga den åldern jag var när jag bodde där, det fick jag aldrig ihop. Men han brukade hänvisa till att hans mamma också älskade att berätta historier för honom och ta i lite och överdriva, och de hade skoj ihop. Mm. Jag kan inte svara för varför en del blir så där extremt extroverta till slut och verkligen, alltså på slutet när han blev 90 år, och han var jättepigg högt upp i åren, och han bröt armen i tunnelbanan, kom jag ihåg. Han ringde bara så där, och jag har brutit armen, och han var så lycklig att alla hade kommit fram till honom. Han berättade med andan i halsen liksom. Ja, jag bröt armen här på tunnelbanan. Och de kom fram till mig, människor, och tog hand om mig. Ja, det var fantastiskt. Ja, men armen, ja, den gick av, men den har de satt tillbaka igen. Mm. Men han var helt hög efteråt.
Han fick lite uppmärksamhet där,
ja,
i tunnelbanan.
Han var jätteglad över att ha brutit sin arm där. Och den skulle ju vara bra på 6 veckor eller något sånt. Kunde ju inte se honom då. Han ringde ju från Stockholm och jag var i Norrköping. Han ville mest berätta vad som hade hänt. Men han var jätteglad över det där.
Pappa hette ju Hans Nyström och var barnpsykiater. Jag läste en gammal intervju med honom i Dagens Nyheter. Bland annat om hans bok Positiv barnuppfostran. Raka råd till vanliga föräldrar. Där han beskriver sin egen naturbegåvning när det gäller att förstå barn. Och förespråkade en väldigt uppmuntrande barnuppfostran. Var det så även du?
Nej, det där var jättekänsligt. Jag tror det var det för alla oss syskon också. Alltså att vi upplevde ju inte alls att han begrepp sig på hur man uppfostrar barn. Men det är väl ganska typiskt. Jag kom inte längre än så. Jag bara sa det till dem. Nej, dra inte in oss i det här. Vi vill inte vara några exempel från din bok. Vi tycker inte att du har varit någon professionell barnuppfostrare på det sättet. Men han jobbade ju mycket inom förskolor och hjälpte dem med problembarn. Och jag vet att han ska ha varit riktigt uppskattad av många. Att de kunde tillkalla Hans när de hade problem på sina förskolor med utagerande barn och sånt.
Så han var bättre på att ta hand om andras barn än sina egna?
Vi hoppas på det. Mm.
En sak som du ändå verkar ha gett dig, oavsett var det kommer ifrån, är ju någon slags intellektuellt självförtroende. Du är bara 14 år till exempel när du tar dig an att läsa alla de stora filosoferna.
Jag tror att det var då kanske det började. Ja. Nej, det kan. Alltså jag hade ju glädjen, och det har ju mina föräldrar också berättat, att det gick ju väldigt lätt för mig i skolan. Det var ju så på den tiden. Man hade ju verkligen koll på varandra i klassen, och folk pillade inte på sina mobiler. Såg jag alltid till att vara, som det hette, bäst i klassen. Annars blev jag väldigt provocerad. Mm. Om jag inte lyckades vara det. Det var en som vann. Förlåt.
Nu slog du till mikrofonen här.
Jag blev upphetsad. Det fanns någon snubbe som jag aldrig fick träffa sen, som lämnade min klass när jag gick i Krokex. Som ska ha varit sånt här riktigt geni som de plockade vidare till någon annan skola, tror jag. Men det var så kort tid jag upplevde det och var med om det. Men annars var jag ju liksom alltid det. Och det blir man van vid. Det är ganska många som berättar, som läser på läkarprogrammet på den tiden, att man alltid var van och var den som var bäst i klassen.
Mm. Och det gav ett visst självförtroende?
Ja, och en sporre. Mm. Det tror jag att det måste ha gjort. Men sen, bara för att få en utmaning, så plötsligt så bestämde jag mig ganska precis när jag fyllde av 14 för att läsa igenom alla de stora filosoferna på egen hand.
Mm. Förstod du dem också?
Inte alltså. Kants kritik av rena förnuftet var ju inte jättelätt att förstå sig på när man var 14 eller kanske 15. Jag hade ju ingen att fråga, men jag började med Platons dialoger och Tractatus Philosophicus,
förlåt, Wittgenstein. Är inte lätt att förstå ens som vuxen.
Och jag hade ju ingen... En del av dem var ju mer skillnaden mellan liksom gudomliga uppfattningar och religion och filosofi. Och de nyanserna missar jag ju absolut. Alltså. Men jag, ja, Nietzsche läste jag också. Mm. Ja, jag läste de flesta. De fanns på Norrköpings stadsbibliotek och jag lånade dem där och plöjde igenom dem under något år. Men man hade ju ingen att prata med, så jag kunde ju inte få en riktig uppfattning om hur mycket jag egentligen begrep. Men jag kämpar vidare. Mm.
...2006, ett par år innan du blir professor, sker en vändpunkt i ditt akademiska liv. Du gör då en publikfrämjande studie, får man säga, en snabbmatsstudie, inspirerad av dokumentären Super Size Me, som blev väldigt stor när den kom. Studenterna fick äta enbart snabbmat i en månad utan att motionera.
Mm. Dubbla mängden kalorier också på individnivå. Jag hade hjälp av dietisterna som hjälpte till med det.
Just det. Varför blev den studien så viktig för det som senare skulle bli din forskning och ditt sätt att nå ut i offentligheten?
Dels upptäckte vi att det farliga var att äta mycket socker. Det var det som skadade levern och höjde leverprover, så att säga. Och sen hittade vi tvärtom då, att de som istället hade ätit mycket mättat fett, de fick bättre kolesterolvärden. Och sen hittade vi också att det var en fenomenalt stor skillnad mellan vad fettet hamnar på kroppar när vi tittar på magnetkamera. Att det väldigt mycket oftare hamnade inuti och på magen hos killar, medan tjejer verkligen var enormt mycket mer skyddade mot de farliga metabola effekterna av att gå upp i vikt och att sluta träna och äta jättemycket.
Och vad var det som...
Och en sak till som var jätteviktig, som är väldigt okänd fortfarande, som jag faktiskt inte har publicerat som en vetenskaplig artikel, men i mina böcker, det var ju att energiförbrukningen steg så kolossalt hos flera av deltagarna. 30% på flera stycken. Så det vill säga, de eldade upp bortåt 700 kalorier bara i ren värme när de gick upp så här mycket i vikt och åt så mycket mer än vanligt att sluta och träna. Och det har varit ett tema för mig därefter i forskningen. Hur får man upp den riktiga energiförbrukningen så att man skyddas mot fetma?
Och varför fick de här tre sakerna så stor påverkan på dig som forskare?
För att de var helt konträra mot vad alla andra sa var sant. Jag visade ju att man, trots att man åt jättemycket mat, blev det mättat fett, så blev värdena bättre när man slutade att träna. Det motsatte ju hela idén att man alltid måste träna för att hålla sig frisk, åtminstone gå promenader. De fick ju bara gå 5000 steg om dagen, de skulle ju inte ens gå. De fick ju busskort om de cyklade till exempel. Så det var, och sen det här att det skulle vara så farligt med fett, det såg ju precis tvärtom ut. Särskilt var mättat fett mycket bättre att äta än socker, alltså kolhydrater. Och det har ju folk svårt att förstå, har jag märkt. Men alltså, det spelar ju ingen roll om man äter vitt bröd eller till och med fiberbröd. Det bryts ju alltid ner till socker i tarmen och går in i blodet som socker.
Så det där var det som fick den stora påverkan på dig som forskare, de insikterna, de upptäckterna?
Nästan allting vi hittade och publicerade från snabbmatsstudien var ju sånt som fick mig att ifrågasätta en massa saker. Och till exempel det att man ska äta mycket kolhydrater, och då fann jag ju när jag eftergranskade andra artiklar, när man åt lågfettkost och bantat, då blir ju ofta kolesterolvärdena sämre. Men det har man bara inte velat säga, det går bara att se i tabellerna. Jag visar ju tvärtom, när jag gick upp i vikt och åt mycket fett så blev kolesterolet bättre.
Mm. Är det här någonstans din resa börjar, den här lite professor Motvalls, eller den som hamnar på tvärs mot de kostråd som myndigheterna ger?
Ja, det håller jag med om, att jag fortfarande undrar hur Livsmedelsverket kan fortsätta att säga sådana här saker. Men jag kollade just deras sammansättning i toppen, och de är ju precis som Folkhälsomyndigheten, att det är ju massa icke-kunniga. Och det visste jag ju som förut.
Precis, nu får du chilla lite med det där med okunniga och så.
Nej, men de har inga som är forskare. De är inga forskare, det var liksom, eller läkare. Det är bara det jag vill säga. Okunniga på det sättet. Kliniskt okunniga. Du frågar varför jag hamnar i kontrovers med Livsmedelsverket, och det är ju på grund av sådana enkla faktorer. Det är ju inte att jag egentligen hamnar på kontrovers. Jag bara har haft ganska rätt, fast lite före de andra. Det går så långsamt inom livsstil.
Det har ju skett en förändring när det gäller synen på fett. Om man går tillbaka till 80-90-talet, och det var den stora boven enligt forskningen.
Det går för långsamt.
Men idag är ju det omprövat, så att säga. Även om inte kärnan i forskningen idag skulle väl inte gå så långt som du som säger att det är bra med fett, men den har i alla fall nyanserat den där bilden.
Det har nyanserat, men det går oerhört långsamt i förhållande till den forskning som har kommit, och det finns exempel på andra så kallade kontroversiella forskare som blivit hårt mobbade när de sagt det här jättetydliga. Efter en enormt stor observationell studie, Pure-studien, visar att det verkligen ökar dödlighet om du äter mycket kolhydrater på lång sikt jämfört med om du äter mycket fett.
Vi ska prata mer om det där, ja. Jag
bara vill säga att jag inte är kontroversiell. De bara vill göra mig till det, så slipper de svara på mina motargument.
Du är ju lite kontroversiell med ditt tillspetsade budskap jämfört med vad konsensus ligger i forskningen.
Jag skriver ändå läroböcker och har skrivit till och med varit med redaktör för den stora läroboken från Liber om hjärt-kärlsjukdom.
När jag pratar om de här utspelen i offentligheten. Men som sagt, vi ska komma till det. Men jag skulle vilja börja med att säga att det är ju på ett sätt befriande med en röst som i vår samtid, med det klimat vi har idag, som säger vänta, ha inte så mycket hälsoångest. För det i sig är ett problem.
Ja.
En person som säger du behöver inte träna extremt, det är okej att vara människa. Det är till och med bra med några trivselkilon när sjukdomarna kommer på ålderns höst. Men det som gör mig nyfiken är att du stannar inte där, du tar ett steg till med de här lite tillspetsade formuleringarna. Att du blir väldigt drastisk.
Säg någon.
Ja, vi kan ju ta det här med att det som väckte mycket diskussion i våras om att det är livsfarligt att springa 5 kilometer till
det
exempel.
Det har jag inte sagt. Jag har sagt att det är tydligt när jag i min studie då, som var svårpublicerad, kunde visa att 20-åringar som hade löpvana fick en stor majoritet förhöjda labbtecken på att de hade hjärtskador av futtiga 5 kilometer, men det var svårt att få det publicerat. Men nu senare så är det ju precis som du sa runt kost också, att nu har man ju verkligen lyft fram det här, att om du tränar så hårt så att du till slut kör ett Vasalopp eller så har du ju tydligt ökad risk för förmaksflimmer om du tränar så hårt jämfört med om du bara tränar lite mindre. Så att det finns ju en gräns individuellt där hjärtat tar för mycket stryk.
Men det som är intressant, tänker jag, att du säger det å ena sidan, att det kan vara farligt med Vasaloppet och det kan vara farligt till och med för en 20-åring att springa 5 kilometer, man kan få ärr på hjärtat och så. Men du säger ju inte att det är en ganska liten grupp och att för den stora majoriteten som tränar så har det ju många hälsofördelar. Inte minst blir man ju starkare på att hantera bieffekterna om man nu skulle få förmaksflimmer till exempel. Varför säger du säger ju inte det samtidigt?
Men det är ju inte det sant. Mer det är helt enkelt inte sant. Man har aldrig visat, det här har vi slagit fast till exempel i SBU-rapporten Mat vid fetma, att det här att be folk att träna mer fungerar på lång sikt, för folk vill inte träna
men
mer. Det är den debatten jag för.
Men det är något annat, för du säger ju också, när du säger de här sakerna att det är farligt att träna, eller farligt att springa.
Det kan vara farligt, ja, måste säga. Om du tränar för hårt så finns det bieffekter som ingen vill prata om. Jag säger inte att det alltid, jag springer ju ändå själv.
Ja.
Ja. Men det här rådet att tjata om det, menar jag att nettoeffekten på samhället är snarare att det skapar en massa hälsoångest, som just Anders Hansen, som i princip låter som att man blir dum i huvudet om man inte motionerar, för man blir ju så intelligent om man motionerar, vilket ju absolut aldrig visat.
Anders Hansen är ju inte här, så jag tänkte att vi ska prata utan att nämna.
Men om du talar om förändringar som har påverkat mig i livet, så var ju det den inställda pro- och kon-debatten jag skulle ha mot Anders Hansen, där han uteblev för att han kom på att han bara hade att förlora, som han sa ordagrant. Och det var då jag skrev boken Radikalt lagom istället.
Jag förstår. Men det som jag tycker är intressant och den fråga jag vill ställa, som har att göra med när du står i tv och säger att det kan vara farligt att springa långt. Eller?
I tv var det ju maraton, det var halvmaran i Göteborg och sen så var det uppföljande Stockholmmaraton.
Men är det inte mer balanserat som forskare och överläkare att i det sammanhanget säga det kan vara farligt att springa väldigt långt, men det är ännu farligare att inte röra sig alls?
Varför ska
och det
jag
bästa är kanske att göra
det?
Någonting mittemellan.
Jo, men det säger jag om folk lyssnar på mig. Jag har ju patienter med diabetes, promenader förespråkar jag överallt, gärna med en snäll hund. Varför ska jag säga det? Det är självklart att det inte är bra att ligga still i soffan. Och om du lyssnar ordentligt på mig när jag får prata till punkt, som jag nästan får göra här, så brukar jag snarare då lyfta fram att promenader rekommenderar jag mina patienter, för det är ju helt uppenbart att jag ser hur deras blodsocker går ner när de har diabetes. Så det ser de själva varenda promenad, om den inte är förenad med att de har jätteont i ett knä och sånt. En del kämpar ju på just tack vare sådana här som säger att man alltid måste träna fast de har ont, vilket jag tror är kontraproduktivt. Och numera är jag väldigt noga med att påpeka att jag absolut är säker på, även om det inte finns lottade studier som har visat det, att det är bra att börja, om inte annat när man är lite äldre, med styrketräning, eftersom man tappar så mycket muskler med åren och det ökar risken för fallskador, vilket till exempel är också en vanlig orsak till förtida död i Sverige där vi blir ganska gamla. Vi har osteoporos, alltså benskörhet, och får ofta olika slags frakturer om man nu ramlar, och den risken minskar ju förstås om du har en skaplig muskelmassa, och om du också har lite muskler så bygger det också skelett samtidigt. Mm. Så jag håller inte med dig. Varför det låter som jag är så här är ju bara för att det är de frågorna som journalister lik du ställer och vill prata om. Jag får ju inte prata om de andra aspekterna om träning, eftersom jag inte får de frågorna i media i regel.
Då förstår jag. Jag är inte ute efter att något annat än att försöka förstå den där positionen du har i offentligheten. Och där säger du väldigt sällan de här sakerna som du säger nu. Där du ju plötsligt pratar om att träning, hur bra det kan vara och hur viktigt det är. Mm. Det säger du
inte. Men jag får ju inte de frågorna. Man vill ju ha mig som kontroversiell.
De vill ha dig som kontroversiell. Och ja, du spelar gärna med. Du spelar gärna med i det spelet.
Kan jag hålla med om. Mm. Jag tycker om att få folk att tänka efter. Men om de lyssnar klart och jag får tillfälle att utveckla ytterligare, så kommer jag fram till det här som vi just sa. Men apropå det, så en sak jag gärna skulle vilja få sagt, det är ju just det här som med alla i idrottssammanhang allt diskuterande runt svåra bieffekter som du uppenbarligen får, för folk skadar sig och kan inte ställa upp på sina tävlingar av olika skäl. Tänk lite på det. Jag menar, det är ändå belysande att det är risker när man kommer upp på den nivån när man tävlar. Men också, vilket var väldigt tydligt för några få år sedan, så många som har presenterat att de har psykisk ohälsa gentemot alla de här claims att det skulle vara så himla nyttigt för din psykiska hälsa att träna. Det motsägs väl ändå kraftigt av hur många som trätt fram som är elitidrottare, tävlar på olika sätt och samtidigt säger att de mår så otroligt dåligt. Men de är väl mer som jag, de har bara lite för mycket prestationsångest, det är inte alltid bra.
Men det är ju skillnad på att elitidrottare som verkligen pressar sig till gränsen kan må psykiskt dåligt av den pressen och av andra skäl. Och de här stora, det finns ju många studier som visar att träning...
Nej.
Jo,
nej. Det gör inte det. Att måste, man mår bättre. Inte i lottade ändå... studier. Nej. Nej. Vi får ta det en annan gång. Men det är ju därför jag sitter här och det är därför jag ville ha den där debatten med Anders Hansen. Det finns inga lottade studier som visar att de mår bättre jämfört med att träna precis som de gjorde innan. Det vill säga att träna mer...
Men det finns ju många studier som visar att...
Ett samband mellan att de som tränar lite grann jämfört med de som ligger på soffan mår bättre. Men det betyder ju bara att de är friskare.
Så är det ju med alla studier.
Är som väldigt, är observationella.
Det är ju väldigt svårt med...
Orsak och verkan.
Och det är skillnad på kausalitet och korrelation.
Alldeles
och det är extra svårt när det gäller hälsa för att det är så många parametrar.
Precis så.
Men bara för att det är så innebär det ju inte att man inte kan... titta på många studier och dra slutsatser.
Jo.
Och den slutsatsen som de flesta forskare drar i ditt fält, i konsensus, de menar ju att träning hjälper mot psykisk ohälsa.
Men det finns det inga lottade studier som visar på lång sikt. Nej, jag är inte ensam om det. Det finns helt enkelt nästan inga studier som har varit över ett år. Och efter, inom ett år brukar ungefär 98% i den studie metaanalys som jag såg senast sluta med den extra träningen. Då var det väl knappast så att de blev så mycket lyckligare av den. Men vi hinner nog inte med det mer här. Men det där är studier som bygger på, som du säger, korrelationer alltså.
Men precis. Ja, jag vill
och bara... de visar aldrig orsak och verkan. Det är ett paradigm inom all klinisk forskning. Det visar på att det finns en sannolikhet att det här är ett samband som är i orsak och verkan. Men det kan aldrig påvisa annat än om du gör en lottad studie.
Men du, Fredrik, jag är lite nyfiken på... För att det är ju intressant det här med att du själv... Du inser vilken roll du har i offentligheten och du spelar gärna den rollen.
Jag har nyss fått, skulle jag säga. Jag har ganska nyss fått den här rollen.
Just det, men du tycker om att ha den. Kan man som professor i akademin och som läkare undkomma att man har ett särskilt ansvar för hur man uttrycker sig till allmänheten?
Nej. Varför skulle man det? Det är klart att jag har.
Är det någonting du tänker på?
Jag är väldigt noga med hur jag uttrycker mig. Och återigen, jag har ju min bakgrund, jag har undervisat enormt mycket läkarstudenter. Jag kan lova, det finns ingen mer kritisk åhörarskara om man lägger till dem, ja, att det är 120 stycken nu de senaste terminerna i Linköping som man har framför sig. Det är ganska många av dem som är enormt kritiska till vad man säger och som inte är sena att påpeka det med handuppräckning eller kommentarer efteråt och sånt. Så att jag är väldigt van vid det här. Men sen har det utvidgats till att bli common media i Sverige och det är ganska nytt.
Du Fredrik Nyström, känner du dig missförstådd i offentligheten? Och då tänker jag både i stort men kanske också här i den här intervjun.
Ja, just nu tycker jag blev lite missförstådd. Men jag vet att det är väldigt svårt att förstå skillnaden mellan observationella data och lottade studier. Och det är ju något man kämpar med hos alla läkarstudenter att förstå det här. Men inom hjärt-kärlsjukdom som jag ju har mina rötter, och det är väl därför jag har så oväntat gott självförtroende då, så har vi ju sen decennier tillbaka, så jag har ju varit med under den tiden som jag nu varit läkare sedan, legitimerad läkare sedan 1990, har ju varit med om den tiden när vi gått ifrån observationella data till att helt bygga läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom på riktiga lottade studier, för vi gjort så fel med observationella data.
På vilket sätt känner du dig missförstådd?
Ja, det känns som inte du förstod vad jag sa här, när det gäller träning och lottade studier och inte.
Har det någonsin kommit någon med ett argument mot det du tänker om det här eller något av dina uttalanden som har fått dig att omvärdera din åsikt?
Det har du säkert gjort, men inte något jag kommer på just nu och på sistone, nej.
Är inte det tecken på någon slags, låter hårt, men jag tänker ändå intellektuell svaghet att man inte kan ompröva sina åsikter för argument?
Jag tycker det är tecken på att jag inte fått några sådana argument eftersom jag har råkat på så många och fortsatt att skriva nya artiklar utan några problem och fortsätter veckovis att bli ombedd att granska vetenskapliga artiklar. Så jag tror runt ute i världen så är det verkligen inget problem bland mina forskarkollegor. Jag menar, allt jag publicerar, jag har 160 artiklar nu, det är ju internationellt och på engelska.
Tittar man på sociala medier och i kommentarsfält så verkar ju många väldigt arga på dig. Framförallt de här så kallade hälsoinfluerarna.
Ja, de verkar vara argast.
Är du lika arg på dem som anfäktar träning och strikt diet som de är på dig?
Jag är inte arg på dem. Jag bara vill påtala att de har ekonomisk vinning i det och det är därför det är så viktigt för dem. Det är deras jobb. Jag känner inte att jag är arg på dem. Jag har ju mött dem hela tiden. Jag har ju gått på gym hur mycket som helst.
Nej, jag frågade dagar. Jag bara frågade.
Varför skulle jag vara arg på dem?
Eftersom de är på dig så mycket.
Nej, jag är inte så upprörd över det. Jag förstår dem.
Hur menar du då?
Men de måste ju säga sådär för att ha kvar sina kunder och vara PT för dem. Jag har till och med varit inbjuden föreläsare en gång för länge sedan här i Stockholm på en PT-convention och stod och träffade alla dem där. Det var faktiskt väldigt annorlunda upplevelse att ha ett gäng på säkert 50 eller 100 åhörare som alla satt i såna här färgglada sportdräkter och fick höra mig säga att det inte alls är så nyttigt att träna, men de såg så glada ut. Så.
Men det känns ju som att du också vill vara en motvikt till dem i offentligheten och trivs ganska bra med den rollen.
Ja, det är möjligt. Jag menar, det ingår ju bara i den intellektuella diskussionen att försöka ta fram vad som är sant och inte. Och återigen, det som var syftet framförallt med min senaste bok Lighten the Load on Your Shoulders, att jag tycker att det framkallar en massa hälsoångest och jag möter ju det hos mina patienter. Jag tycker det är tråkigt när de börjar sitt besök hos mig, sitt årliga besök, och säger att de har syndat för att de inte har gått 10 000 steg om dagen eller börjat gå på ett gym. Det är uppenbart att de mår dåligt av det. Det är det jag vill motverka.
Är det det som är din drivkraft?
Till vardagen är det. Jag tar stort intryck av mina patienter.
Hur skulle du beskriva den där hälsoångesten idag?
Ja, men den är ju så olika hos olika personer. Men det mest typiska är väl att folk har så dåligt samvete för att de har några trivselkilon, som du sa innan, när det egentligen bara är nyttigt enligt stora och tydliga observationella studier. Men det är ju det man har när det gäller totalmortalitet och vikt, att det är kopplat till bättre prognos att vara överviktig än att vara normalviktig. Alltså ett BMI under 25 kan ofta vara en stark riskfaktor när man är äldre och sjuk för att dö i förtid. Jag tycker bara folk behöver veta det, så mår de ofta bättre. Jag märker det när jag föreläser. Jag var inbjuden föreläsare i Simrishamn här och stod och pratade i hamnen. Och som vanligt så blev alla i min ålder och lite äldre väldigt glada när jag försökte påtala det här. Att det är ju faktiskt så att det är bara bra att ha lite padding när man ramlar, och antagligen också som någon slags extra energireserv om man skulle bli svårt sjuk.
Du fick nyss när vi ska börja avrunda så smått, men jag är lite nyfiken. Många av oss funderar ju då och då hur vi ska förändra våra liv, hur vi ska träna och äta. Hur tänker du kring ditt sätt att leva?
Jag försöker ju motvilligt som sagt att minska på mina krav på mig själv när det gäller bänkpress. Det är det jag jobbar med just nu. Men jag kommer inte sluta att springa. Men jag har sedan länge följt mitt eget råd att inte försöka max springa. Jag springer i mina uppförsbackar, vilket är tungt nog. Men det är ganska snällt mot leder. Och jag brukar som ett par år tillbaka så har jag som mål att jag ska alltid kunna springa 5 kilometer utan att bli trött. Det är jag nöjd med. Åstadkomma. Så om jag blir trött efter 5 kilometer, då ökar jag min träningsintensitet så jag kommer tillbaka till tillståndet att jag klarar att springa 5 kilometer terräng utan att bli trött.
Mm.
Så jag försöker skruva ner mina förväntningar och krav på mig själv så jag ska hålla, ja, kanske lika, inte lika länge som pappa. Han som 89-åring paddlade han sin upplåsbara kajak här bland alla stora båtar till Drottningholm från Södermalm där han var i 4 timmar. Och sen så var hans tanke att han skulle tappa ur luften ur sin kajak då och åka taxi hem. Men sen när han kom fram dit efter 4 timmars paddlande, 89 år gammal, så kom han på att jag paddlar hem igen. Så han paddlar 8 timmar i sin upplåsbara kajak, 89 år gammal. Det tycker jag är imponerande.
Mm. Ska vi säga så, Fredrik Nyström?
Tack för att jag fick komma.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Det var skoj.
Du har lyssnat på söndagsintervjun i P1 med professorn och överläkaren Fredrik Nyström. Programledare var Martin Wiklin. Ljudet sköts av Fredrik Nilsson och jag som producerar heter Filip Bohm. Söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.